Tack Jesu Krist, vår tröst förvist. I tron vi till dig bedja. Låt din pina, kors och död lända oss till glädje. Amen. Ämnet är Herrens lidande tjänare. Herrens lidande tjänare. Den benämningen åsyftar Herrens Messias så som han skildras i senare delen av Jesaja-boken. Man brukar ibland tala om fyra tjänaresånger och åsyftar då början av det 42 kapitlet, av det 49 kapitlet, av det 50 kapitlet från den fjärde versen och kapitel 53 som alltså är den fjärde tjänaresången. Men den där indelningen är lite konstlad och den har också gett anledning till, också grundat sig på, att tjänaresångerna skulle vara separata element i Jesaja-boken. Antingen av den så kallade andra Jesaja, men i regel säger man av någon annan kanske. Och sen har de kommit in på något sätt inom den andra Jesajas, Deutro Jesajas material. Nu ska jag inte uppta tiden den här gången med att visa att överhuvudtaget inte har funnits någon andra Jesaja. Teorin om en Deutro Jesaja har inga hållbara grunder att bygga på, utan grundar sig på en rad missuppfattningar plus rationalistiska argument som är i strid med själva texten och som leder till missförstånd av texten. Egentligen är det så att de så kallade tjänaresångerna hör intimt samman med textsammanhanget där de står. De ska inte skäras bort ifrån det föregående och det efterföljande. Det gäller också om Jesaja 53. När man läser den texten så bör man samtidigt studera kapitel 52 och 54. Det är alldeles sant att 53 är en enhet, börjar egentligen med 52:13. Och ni kanske ser i era biblar att man har skrivit i 1917 53 kapitlet som rubrik över också 52, 13, 14 och 15. Indelningen i kapitel är ju sen, kapitelnumreringar, versindelningar är också sena och de stämmer inte alltid överens med det naturliga sammanhanget. Så det hade varit bättre om man hade börjat kapitel 53 med 52, 13. Men siffrorna, numren är så inarbetade att det går inte lätt att ändra på dem. Och därför säger vi för bekvämlighetens skull Jesaja 53. Men menar då Jesaja 52, 13, 14, 15 och sedan hela kapitel 53. Innan jag nu går in i själva denna text så vill jag säga något om vad profeten Jesaja har att säga om Messias. Man har kunnat konstatera att i första delen av Jesaja-boken så skildras Messias främst som en konung på Davids tron. En konung i rättfärdighet, en konung i makt, en konung som är omgjordad med sanning och trofasthet. Grundvalarna för hela hans regering är rättfärdigheten och rätten, Herrens ord, Herrens domsutslag, Herrens mishpat, som det hebreiska ordet lyder. Han framträder alltså som en konung, en stor davidisk konung. Men i senare delen av Jesaja-boken, och i synnerhet i kapitel 53, där är han en lidande tjänare. Och då har man sagt att det beror på att här har vi olika författare. Författaren till exempel Jesaja 9, som en del tror är proto-Jesaja, den första Jesaja. Andra anser att också det är oäkta. Den författaren talar om Messias som en davidisk konung i makt. Men författaren till Jesaja 53, han har en helt annan uppfattning om Messias. Han ser Messias som en svag och lidande tjänare. Och så spelar man ut texterna mot varandra och tar det som belägg för att texterna inte är enhetlig och det är olika författare. Nu är det i själva verket så att det är samma Messias som framträder överallt i hela Jesaja-boken. Också i Jesajas första del är Messias en ringa telning. Han är den mäktige själv. Han kallas till och med El Gibor, den starke guden eller hjälteguden. Och ni minns ju från gårdagen att vid bebådelsen citeras Jesaja 7:14 och tillämpas på Kristus. Han är Immanuel, gudamänniskan. Han har alltså Guds makt. Han är en gudomlig person. Och han kallas i Jesaja 9 för stark Gud. Men samtidigt så står det att han är en telning. Han är ett skott, ett mycket spett skott som växer upp. I Jesaja 4 talas det också om honom. Och där kallas han för det späda skottet. 1917 har vaskat undan denna messianska profetia och översätter bara: på den tiden skall det som Herren låter växa bli till prydnad. Men det står: på den tiden ska Herrens späda skott bli till prydnad. Messias är alltså ett skott som skjuter upp, växer upp ur det nedhuggna Davids huset, Davids trädet. När hyddan har fallit, det är bara en stubbe kvar av trädet, så kommer han upp ur detta träd. Han är av Davids hus. Han kommer från Judas stam, så som var utlovat. Men när han kommer så ser han så svag och ringa ut. En ringa telning. I kapitel 11 sägs ju det också. Ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från dess rötter ska bära frukt. Vi ser alltså att detta att tjänaren är späd, han är till det yttre ringa, föraktad, det kommer fram redan i Jesaja 4 och Jesaja 11, för att ge ett par exempel. Och i Jesaja 7, där det talas om jungfruns son, där framgår det ju att när han växer upp, och innan han kan skilja mellan gott och ont, som det uttrycks, innan han har blivit en större pojke, så är landet förött. Det är inget härligt yttre lyckorike han kommer till. Det är ett ockuperat land, stenigt och bergigt och utan tillgång på vingårdar och åkrar som ger mycket mat. Utan det står att man ska leva på tjock mjölk och honung. Det vill säga det enda som man kan leta fram i ett härjat och ockuperat land. Och så var det också när Messias kom. Han föddes när landet förvaltades via Rom. När Herodes var konung. Det var ockuperat under den romerska makten, under världsmakten. Så den yttre glansen och styrkan och härligheten, den syntes inte. Han kom där som en ringa telning. Likväl så har judarna ständigt avvisat att Messias verkligen är en lidande tjänare och en ringa telning. När det står i texterna i Jesaja 53 att han lider, då säger man det är inte Messias. Utan man tillämpar det på folket eller på en viss grupp människor. Eller på en viss människa, en vanlig människa som har drabbats av lidande eller spetälska. Men att det skulle vara Messias som lider ställföreträdande för oss och bereder oss frid genom att ta bort skulden och botar skadan för oss alla, det tror man inte. Och ännu mer, eller än värre, man kan icke tro att Messias är Gud. Det är för juden, och då menar jag alltså de som förkastar Messias, helt otänkbart. Och de judar som än idag väntar på Messias, tror att han ännu inte har kommit, de väntar icke på vår Messias. De väntar inte på en Messias som är Guds son. Utan den som går ut och säger att när Messias kommer, då är han Guds son. Han är Herren, den starke guden, den hädar. Och han ska egentligen stenas och förkastas. Bort med en sån människa. Och vi sa redan igår att än idag är det så i staten Israel. Den som lär att Messias är Guds son och att Jesus är denne Messias, han förlorar medborgarskapet. Det är orimligt, omöjligt. Men Jesaja lär alltså att Messias, han är på en gång den starke konungen av Davids hus och en ringa enkel telning. Han är på en gång Gud själv, den starke guden, och samtidigt måste han dö, genomborras för våra synders skull. Ofattbart. Och detta är nu det allra viktigaste att man lär sig detta, att vår Gud och Messias går i döden i vårt ställe. Detta är en dårskap för människan. Hon förkastar detta. Judendomen förkastar detta. Hedningarna förstår inte detta. Det måste uppenbaras, denna storhet, denna hemlighet genom evangelium för oss. Vi måste omvändas. Vi måste få upp ögonen för denna obegripligt stora hemlighet. Och nu låter profeten Jesaja, det är han som står bakom hela boken, alla de 66 kapitlen. Nu plockar han fram här Messias som den lidande tjänaren, mycket kraftfullt i senare delen av boken. Finns ju alltid en risk att människor missförstår profetiorna om Messias. Precis som man gjorde på Jesu tid. Man ville inte ha en Messias som led och dog. Ingalunda ska detta vederfaras dig, säger Simon Petrus. En sån Messias som går ifrån oss, som lider och dör, som visserligen ska stå upp igen på tredje dagen, men som måste lida och dö, ingalunda. Det behövs inte, och så får det inte vara, menar man. Man vill ha ett jordiskt Messiasrike. Man vill ha en Messias som är en stor och stark Davids kung i yttre mening. Att han ska komma tjänare gestalt och ringa, det är en sådan anstöt, det vill man inte tro. De som trodde att Jesus var Messias, de ville göra honom då till en jordisk kung. Han fick inte lida och dö. Och ni minns hur Jesus ständigt sa: säg inte till någon. Han gick inte ut och sa: hör på här, det är jag som är Messias. Utan han sa istället: människosonen har kommit för att lida och dö, till lösen för de många. Eller han var lammet. Johannes döparen säger: se Guds lamm. Det ringade tysta, det som inte svarar på anklagelserna, det som föres bort till att slaktas. Varför? Jo, därför att människorna förknippade med Messias en som icke skulle lida och dö. Och därför var det ett under från Gud genom ordet när Simon Petrus bekänner: du är Messias, den levande Gudens son. Så bekände inte de som tog lärdom av kött och blod, av människans förnuft. Om man sa att han var Messias, då gjorde man honom till en yttre lyckokonung. Men han var icke den levande Gudens son, och ännu mindre att han skulle dö. Nu lär oss alltså Jesaja detta klart och tydligt i tiden precis mitt emellan Mose och uppfyllelsen när Messias kommer. Vi har Mose cirka 1400 år före Kristi födelse. Vi har Jesaja precis 700 år före Kristi födelse. Precis där emellan. Och detta ungefär samtidigt som folkets motstånd och blindhet och förakt och smädelse och bespottelse av evangelium och sanningen har gått så långt. Självförhärdelsen har gått så långt att Gud måste fälla förhärdelsedomen över folket. Vilket berättas om i Jesaja 6. Där i det sammanhanget tas dessa djupa och klara profetior fram. Det är inte bara i Jesaja 53 som hans lidande skildras. I kapitel 50, vers 6 står det: jag höll fram min rygg åt dem som slog mig. och mina kinder åt dem som ryckte mig i skägget. Jag skylde icke mitt ansikte mot smädelse och spott. Men så har vi då Jesaja 53. Och jag skulle vilja försöka visa på vilket sätt profeten ställer Jesaja 53 i centrum. Verkligen lyfter fram det, så vi ska se att det är detta som är själva hjärtpunkten i hela undervisningen. För inte så länge sedan talade jag med en så kallad ortodox rabbin. Alltså en rabbin som inte är liberal teologisk utan försöker att vara en ortodox rabbin. Och jag kom in också på Jesaja 53. Jag frågade honom, varför läser ni inte Jesaja 53? Varför kommer inte Jesaja 53 med? Man har ju läst det mesta av profettexterna i anslutning till avsnitten i Torah i Moseböckerna. Varför går man från 52 till 54? Varför är inte 53 med? Kan det bero på det att när de kristna tog fram kapitel 53 som stöd för sin tro, så blev det så obekvämt för judarna att man hoppade över det? Han kunde inte svara på den frågan. Han lovade att försöka få reda på varför. Och det kan ju möjligen tänkas att det är en tillfällighet. Man kunde inte ta med alla profettexterna i synagogläsningen, utan en del var man tvungen att hoppa över. Men hur kan man då hoppa över den text som profeten själv lägger precis i centrum av sin undervisning? Det kan inte vara bara en tillfällighet, utan det måste vittna om den blindhet som råder. Eller som Paulus säger, den slöja som hänger framför deras ansikten och över deras hjärtan. Och som tas bort först när man tror Jesus Kristus. Och ser vad som är skriftens kärna och kärna. Hur kommer det då fram att Jesaja 53 står i centrum? Jo, jag tror att det är på det här viset att när nu Juda och Israel i enlighet med profetiorna har drabbats av vredesdomen. När Assur som Herrens vredesverktyg gång på gång har slagit landet, så att profeten säger det finns inget mer ställe på din kropp att slå dig. Det är sår och blånader och friska öppna sår överallt på dig. Inte utkramade och inte lenade och inte smorda med olja. Var ska jag slå dig mera? Det hade hänt år 701. I en serie av attacker av en rad assyriska furstar så kulminerade hela år 701. Landet är fruktansvärt plundrat, skövlat och de flesta deporterade, förda i fångenskap. Men genom Herrens under, också det utlovat, så står allt jämt Jerusalem kvar. Trots att den assyriska krigsmakten var så mäktig och intog alla städer. Men han intog inte Jerusalem, och vi vet varför. Det var på grund av Herrens löfte till David och hans säd. Och det var bara för Herrens eget namns skull, får vi veta. Och genom ett under blir Jerusalem räddat. Herrens ängel går ut och slår Sanheribs här, och han måste vända tillbaka utan att ha intagit Jerusalem. När det har hänt, då tror jag att profeten Jesaja sammanställer en så kallad tröstebok, kan man ibland kalla det. Han plockar samman och summerar Herrens viktiga undervisning genom honom, och den finns nu i kapitel 40 till och med 66. Bakgrunden till dessa profetior är den plundring och hemsökelse som har ägt rum och den nådiga räddningen av Jerusalem. Och då sammanställer han undervisningen på ett mästerligt vis, ett mycket välkomponerat sätt. Han delar in allt sammans först i tre lika stora bitar. Och det syns också om man följer den nuvarande kapitelindelningen. De tre bitarna blir kapitel 40 till och med 48, den första biten. 49 till och med 57, det är mellanstycket. Och 58 till och med 66, det är då den tredje biten. Och genom att ha den här tredelningen genomgående så får profeten alltid då en inramning till ett mellanstycke. Och de här bitarna delas in nu i sin tur på ett symmetriskt sätt. Och eftersom vi ska tala främst om Jesaja 53 så går jag nu då in på mellanstycket som är kapitel 49 till och med 57. Och om man skulle sätta en rubrik över detta så är det frågan om frälsningen från synden. Första biten handlar om frälsningen från Babel. I detta mellanavsnitt har vi då återigen tre bitar. Så då delas detta 49 till och med 57 in i tre precis lika stora bitar. Och då har vi 49 till och med 51. Och så i mitten 52 till och med 54. Och sen på andra sidan om den mitten har vi då 55 till och med 57. Om ni tror att jag luras här så kan ni slå upp och se att de här bitarna, stora bitarna, de slutar på precis samma sätt. Nämligen med att det ogudaktiga får ingen frid. För Messias är vår frid, vår enda frid, vårt enda hopp och Sions enda räddning. Nu har vi alltså kommit fram till ytterligare närmare mitten, 52 till och med 54. Och då är detta i sin tur indelat i tre bitar. Så man får en mitt i denna mitt. Av 52 till och med 54 som handlar om Sions återlösning och lysande framtid. Det som grundar sig på Herrens tjänare ställföreträdande gottgörelse. Den har då som första bit 52, 1-12. Sen kommer mittavsnittet som är just 52, 13 till och med 53, 12. Det vi kallar för Jesaja 53. Kapitlet om Herrens lidande tjänare. Och så på andra sidan om denna mitt kommer sedan kapitel 54. Och går vi nu till själva mitten, Jesaja 53, så händer en sak som inte finns någon annanstans i hela detta avsnitt 40 till och med 66. Nu indelas texten i exakt fem lika stora delar. Och i och med att det är fem delar så kan ni ju själva se framför er att det blir två ramar runt omkring själva mittavsnittet. Det tredje av de fem bitarna. Runt omkring har vi då avsnitt 1 och avsnitt 5. Och går vi så mot mitten så har vi sedan avsnitt 2 och avsnitt 4. Och sen precis där i mitten har vi avsnitt 3. Det blir ett exakt centrum. Just där i centrum står det: han blev genomborrad för våra synders skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet lades på honom för att vi skulle få frid. Mycket märkligt. När en text på det här sättet har komponerats precis i centrum och man plockar texter från profeterna för att belysa läsningen av Moseböckerna. Hur kan det komma sig att man hoppar över den text som på detta sätt är så framhävd? Kan ni förklara det? Genom att nu denna text här plockas fram så får vi också lära oss vad som är grundvalen för Davids hyddans uppbyggande. Vad som menas med att Sions ruiner byggs upp. Vad som är Guds rikets härlighet. Vad som är det sanna Jerusalem. Det är den stad, det är de människor som har fått frid genom att Herrens Messias har genomborrats. Så enkelt är det. Och bara detta är tillräckligt för att visa hur långt vid sidan av texten och Guds ord man har kommit när man väntar på en politisk messias och ett jordiskt tusenårsrike. Ett jordiskt Jerusalem, jordiska murar, ett jordiskt Sionsberg, ett jordiskt Kanaan. Hela texten, profetens tydliga undervisning visar att vi har redan genom messias gottgörelse både berget och tempelkällan och offret och landet och murarna, finare murar än dessa fina murar jag nyss såg där nere, av safirer, av ädelsten, som profeten säger i kapitel 54, det som inramar på andra sidan om Jesaja 53. Ja, låt oss då se lite på Jesaja 53. En text som innehåller formuleringar och ord som inte är så lätt att översätta. På några ställen så är det svårt att finna en exakt översättning, och översättningarna avviker en hel del på vissa punkter från varann. Jag har inte med mig den arbetsöversättning som Biblicum gjorde 1972. Jag får nöja mig med 1917, men jag har den hebreiska texten bredvid mig här. Vi ska då se på Jesaja 53, som handlar om den rättfärdige tjänarens ställföreträdande gottgörelse för våra synder. Det är alltså inte Paulus som har hittat på detta. Det var inte något nytt som Jesus talade om när han kom. Han var uppfyllelsen, fullbordan av det som redan var lärt. Vi får alltså i detta kapitel en beskrivning av återlösningen, uppdelad på 5 lika stora avsnitt, med Jesaja 53, 4 till och med 6 precis i centrum. Såväl i detta kapitel som i 52 till och med 54, som i 49 till och med 57, som i 40 till och med 66. Exakt i centrum. Den första biten då, det är 52, 13 till och med 15, som handlar om den höge tjänarens häpnadsväckande uppdrag. Se min tjänare. När det står i texten se, så vill alltid profeten framhäva, lägg märke till någonting annat än den här avfälliga och blinda tjänaren som ni är, ni människor här i Jerusalem. Se på min sanne tjänare. Hur är han? Jo, då har man översatt skall futuralt ha framgång, skall bli upphöjd och stor och högt uppsatt. Man kan lika gärna översätta med presens. Han har framgång, eller hans verk lyckas. Han är hög och upphöjd och mycket hög. Det är alltså den trefalt höge guden, Herren själv, som är tjänare. Och det har ju Jesaja sagt gång på gång. Han har inte alltid gått ut och sagt, jag ska sända min Messias. Han har sagt, Herren ska komma till sitt folk. Herren själv, Gud själv, ska komma till Sion. Vem är Gud? Det var han som uppenbarar sig för Jesaja i kapitel 6 och presenteras av seraferna, tronänglarna, med orden helig, helig, helig är Herren Sebaot. Den trefalt helige. Och här träder han fram som den trefalt höge. Sedan följer en del svårigheter i översättningen. Det är framförallt vers 14 som är svår att översätta. Så som många häpnade över honom, eller över dig, står ordagrant. Och sen följer det några ord, och det ska jag inte ta upp tid med att samtala om den här gången, hur de ska översättas. Jag tror att här är det frågan om att just den höge, han är den utkorade som har blivit människa, han är gudamänniska. Han är till sin person den häpnadsväckande. Den 14 versen handlar om hans person som gudamänniska, och den 15 versen om hans försoningsverk, vad denne gör. Där kan vi säga ganska säkert att det ska inte stå, så skall han och väcka förundran hos många folk, som det står i 17, utan det ska stå, så skall han bestänka många folk. Han skall rena dem genom sitt verk. Vers 14 handlar förmodligen om hans person. Vers 15 om hans verk. Han skall rena, han skall bestänka många folk. Det är det som är det anmärkningsvärda, det obegripliga, som till och med de höga och lärda och stora ledarna, ja konungar, måste förstummas inför. Så kommer det andra avsnittet, 53:1-3, som handlar om tjänarens yttre oansenlighet och förnedring. Det har vi redan talat om, det var sagt redan i Jesaja 4 och Jesaja 11. Han är en ringa telning. Och här plockas det fram ännu mer. Men vem trodde vad som predikades för oss, bättre översatt? Vem trodde vår predikan, vår förkunnelse? Alltså Guds ords förkunnelse som profeten Jesaja och andra profeter bara lyfte fram. Vem trodde det? Detta lyftes fram i Nya testamentet också, som när man avvisar evangelium i apostolisk tid. Det var redan förutsagt. Vem tror evangelium? Människan är blind inför evangelium. Och den stora anstöten är att konungen, Herren och frälsaren, är så ringa, så oansenlig. Om han är Gud och frälsare, så kliv ner ifrån korset och visa din makt. Då ska vi tro. Eller som man säger idag, om jag fick se Jesus här och nu, då skulle jag tro. Men det är inte sant. Man skulle förgås och bindas för evigt i vantro och mörker. Det är endast den lidande och korsfäste som ger oss tro. Det är endast när jag ser lösen betald och fattar och förstår att han är min frid och min frälsning och mitt hopp och mitt Jerusalem och mitt tempel och mitt altare och Guds rike, han är allt. Först då ser jag honom. Först då tror jag. Först då har mina ögon öppnats. Vem trodde vår predikan? Och för vem var Herrens arm uppenbar? Det syntes ju inte. Den är fattige och ringa tjänare. Ja, inte ens när han gjorde stora under så trodde man i regel. För det mesta så dolde han sin makt och Gudoms glans när han vandrade här omkring en tjänare sträckt. Han sköt upp som en ringa telning inför honom, som ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen yttre glans eller fägring. När vi såg på honom kunde hans yttre inte behaga oss. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med krankhet. Han var som en för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktad att vi höll honom för intet. Man vände sig bort ifrån honom. Det var det andra avsnittet. Och så kommer då mitten avsnittet 53:4-6, som handlar om hans ställföreträdande strafflidande. Han var genomborrad för våra överträdelses skull, och straffet för att vi skulle få frid, det var lagt upp på honom. Och genom hans sår blev det botat för oss. Det var nämligen våra krankheter som var lastade på honom, som han bar. Våra smärtor, de var lagda på honom. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Och så kommer mittenversen, vers 5. Ja, han var sargad, ordagrant genomborrad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår bliva vi helade, bättre översatt, blev det botat för oss. Det är gjort genom honom. Profeten ser inte någonting som kanske ska ske där framme. Han ser allt redan färdigt. Och han förkunnar detta fullbordade redan 700 år innan det äger rum. Han har sett det. Profeten fick skåda denna verklighet redan innan det ägde rum på korset. Och vi då? Ja, vi, varenda en av oss, gick vilse som får. Ville vandra sin egen väg, men Herren lät alla svår missgärning drabba honom. Står det sedan i den sjätte versen. Det var mitt avsnittet. Och så följer därefter det fjärde avsnittet, 53:7-9. Som handlar om tjänarens pina, död och begravning. Och det sista avsnittet, 10-12, handlar om tjänarens uppståndelse och segerbyte. Ser hur logiskt det är uppbyggt. Hur klart hur klar gången är i framställningen. Fjärde avsnittet 7-9 var alltså tjänarens pina, död och begravning. Här finns det ord och uttryck som översätts lite olika. Han blev plågad fastän han ödmjukade sig och inte öppnade sin mun. Lik ett lamm som föres bort att slaktas. Lik ett får som är tyst inför dem som klipper det. Som ett moderfår, står ordagrant. Han öppnade inte sin mun. Och ni ser hur Jesus är den konkreta i detalj uppfyllelsen av det här. Evangelisterna berättar, han öppnade inte sin mun inför Pilatus först, inför Herodes. Han var precis som ett lamm som föres bort till att slaktas. Som ett får som är tyst inför dem som klipper det. Medels våld och dom blev han borttagen. Och han släckte, vem betänker detta, står det helt plötsligt. Ja, han klipptes av, rycktes bort från det levandes land. För mitt folks överträdelses skull kom plåga över honom. Bland de ogudaktiga fick han sin grav. Han fick alltså lida så djupt och han klipptes av från det levandes land. Han dödades, avrättades. Och så tilldelar man först avser att lägga honom bland de ogudaktiga, bland brottslingarna. Här kan man översätta lite annorlunda än vad 1917 gjorde. Bland de rika kom han först när han var död, har de översatt. Han las i den rikes grav också. Josef av Arimatea hade en fin grav. Rik som han var hade han huggit ut en fin grav åt sig. Den graven fick Jesus. Han hamnade alltså inte på begravningsplatsen för illgärningsmännen. Efter hans död las han i den rikes grav. Han räknades alltså som en brottsling, en ogudaktig, fastän han var den enda gudfruktige, den enda rene, fastän svek inte fanns i hans mun, fastän han ingen orätt hade gjort. Och så kommer det sista avsnittet, det 5, 10-12, tjänarens uppståndelse och segerbyte. Här är intressant. Nu har vi läst om denne konung som är så ringa och ser så maktlös ut. Han blir avrättad. Han vinner seger. Här används nu i slutet av denna text sådana uttryck som hör samman med krigaren. Så som man ville se Messias, den här yttre försten som är ännu mäktigare än Sanherib eller Sargon. Som intar rike för rike, som tar krigsbyte, vinner stor seger. Och så framhålls det här, det är det han har gjort genom att han genomborrades. Här står det, det behagade Herren att slå honom med krankhet. Och så står det 1917, om hans liv så blev ett skuldoffer, då skulle han få se avkomlingar och länge leva. Står det egentligen, när du gör hans liv till ett skuldoffer. När du gör hans liv till ett skuldoffer. Kristus, Messias, Guds son, blev offrad som skuldoffret, som betalningen för alla människors synd. Vad blir resultatet? Jo, när det sker får han se avkomlingar och länge leva. Han står upp igen. Han får se en stor skörd. Han får se avkomlingar, det är hans uppståndelse. Herrens vilja skulle genom honom ha framgång. Ja, av den vedermöda hans själ har utstått skall han se frukt och så bli mättad. Genom sin kunskap skall han göra många rättfärdiga, eller bättre, förklara de många rättfärdiga. Han, den rättfärdige, min tjänare, i det att han bar deras missgärningar. Och så kommer den sista versen. Vad blir resultatet? Jo, detta stora byte. Därför skall jag utskifta honom hans lott bland de många. Och med talrika skaror ska han få utskifta byte. Här ska det förmodligen översättas istället. Därför ska jag utskifta åt honom som hans arvedel de många. Han får som arvedel genom sitt skuldoffer de många. Han har vunnit, han har köpt de många. Och inte med talrika skaror, utan talrika skaror, eller kanske ännu bättre, starka, mäktiga. Det vill säga sådana som du och jag, som som har en väldig ondskans makt emot sanningen, blir övervunna genom honom och hans, och genom evangelium om honom. Talrika eller mäktiga skall han få utskifta som byte. Han vinner dem, han besegrar dem, han tar dem som sitt byte, sitt välsignade krigsbyte. Varför? Eftersom han utgav sitt liv i döden, tömde ut sin själ i döden. Det är detta Paulus citerar i Filipperbrevet 2. Utblottade sig själv, utgav sitt liv i döden. Han blev räknad bland överträdare. Han som bar de många synder och bad för överträdarna, eller som man också kan översätta detta verb, han trädde in i överträdarnas ställe. Och så följer efter detta då det sanna Sion. Och det hinner jag nu inte gå in på kapitel 54 som så logiskt kommer som avslutning på Jesaja 53. Det får vi lämna. Amen.